står det
70 behöver patrullen till NK, Hamngatan. En trappa upp, där har någon person blivit knivskuren.
11-10, ber om förtur nu.
11-10, klipp på.
Utrikesminister Anna Lindh är där, kort.
Ja, det är uppfattat.
Det var Anna Lindh som var knivhuggen, men det var inte så allvarligt. Och att det var en befälsbil på väg till NK. Det slog mig när vi satt där i sal 200 som det heter, att det var precis samma lokal som den tidigare länspolismästaren Hans Holmér hade suttit i när han hade tagit över ledningen för spaningarna efter Olof Palmes mördare.
Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Av någon anledning så åkte jag förbi varuhuset NK i centrala Stockholm på eftermiddagen den 10 september 2003. Någonting hade hänt. Utanför entrén stod det massor med utryckningsfordon, polisbilar och ambulanser. Stämningen var spänd. Det kunde jag känna ända in i min bil. Så jag ringer min redaktion för att be dem ta reda på vad det är som har hänt. Och när jag senare kommer tillbaks till redaktionen får jag beskedet. Utrikesminister Anna Lindh hade blivit knivattackerad i varuhuset. Men skadorna hon fått var lindriga, inte alls livshotande. Och med den verklighetsbilden börjar vi lägga om planerna för morgondagens program. Vi måste naturligtvis ha med den här händelsen. Frågan är bara hur vi ska rapportera om den. Och under dagen kommer nya uppgifter. Skadorna var mer omfattande än man först rapporterat. Utrikesministern låg på operationsbordet och där upphörde informationen.
De opererar henne fortfarande och det är svårt att säga hur lång tid det här kan ta.
När vi gick hem på kvällen var det allt vi visste. Skadorna var mer allvarliga än de första rapporterna. Operation pågick, men inget livshotande. Det blev en märklig dag. Och det blev det också för Leif Jenneqvist som nästa dag skulle bli den som blev ansvarig för utredningen. Men det visste han inte förstås på onsdagen.
Ja, då satt jag på kontoret på Kungsholmen i det gamla polishuset i mitt tjänsterum. Och det var väl inget särskilt som hände under dagen utan fram på eftermiddagen vid 4-tiden kanske kom min kollega in till mig och sa att han hade fått ett samtal från LKC, ledningscentralen, att Anna Lindh hade blivit knivhuggen på NK. Han undrade om jag skulle gå med upp till ledningscentralen då för att få det senaste nytt då. Så det gjorde jag. Vi knallade upp där och så träffade vi på stabschefen Kristin Sylten. Och hon berättade då att hon hade fått in från första radiobilen att det var Anna Lindh som var knivhuggen, men det var inte så allvarligt. Och att det var en befälsbil på väg till NK. Och Mats som tog med mig upp dit då, han tog kommenderingschefskapet första kvällen. Sen hade vi telefonkontakt, både Mats och jag och också Karin och jag med mina medarbetare på länskrim under kvällen.
Mm, och Karin Götblad som var Götblad, relativt ny länspolismästare.
Just det. Mm. Ja, och sen sent på kvällen, så med det sista samtalet jag hade med Karin, så säger hon att du får nog bereda dig på att ta över det här ärendet imorgon. Och det var jag fullt införstådd med. Jag följde nyheterna under kvällen och förstod att situationen var allvarlig men stabil.
När vi på redaktionen samlas nästa morgon på torsdagen har allt förändrats. Vi har möte 8:30 och statsminister Göran Persson har kallat till presskonferens 9:00. Och vi förstår alla vad det handlar om. Anna Lindh lever inte längre. Vi har inte fått det bekräftat. Det har varit tyst från Karolinska sjukhuset hela natten. Men varför skulle statsministern kalla till presskonferens om inget allvarligt hänt? Det är en väldigt märklig känsla på redaktionen. Vi har ett färdigproducerat program till kvällen. Alla ämnen är fastlagda. Nästan alla inslag är färdigproducerade. Men vi inser att vad vi än planerat så kommer det inte att bli så. Om utrikesministern är död, mördad, måste vi ändra allt. Å andra sidan så kan vi inte planera något innan vi vet säkert. Så vi sitter egentligen bara och väntar på den direktsända presskonferensen. Klockan slår 9:00 torsdagen den 11 september 2003.
Det är med stor sorg som jag har tagit emot
beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick i gårdagens attentat.
Där och då tog professionaliteten över. Utrikesministern var mördad och vi hade ett program att göra. Jag hade ju arbetat på Radio Stockholm den natten statsminister Olof Palme mördades och jag kände igen känslan. Men alla känslor, chocken, hopplösheten och förtvivlan fick vika undan. Nu gällde det att fokusera på uppgiften. Vi beslutade oss för att ta bort allt vi planerat för kvällen. Nu skulle vi enbart rapportera om den här händelsen. Vi behövde mer folk, så Efterlyst-redaktionen slog sig samman med Robert Aschbergs redaktion och tillsammans producerade vi 2 timmars direktsändning den kvällen som helt och hållet handlade om mordet på Anna Lindh. Alla fick sina uppgifter. Jag som tillsammans med Robert Aschberg skulle leda kvällen åkte till polishusets första presskonferens och där träffade jag för första gången i mitt liv Leif Jennerqvist som fått uppgiften att leda mordutredningen. Det blev inte särskilt mycket sagt där, inte så konstigt, utredningen hade ju precis börjat. Och tillbaks på redaktionen började jag förbereda kvällen. Trots det lilla vi visste, trots vår begränsade bemanning, trots den korta tiden vi hade, fick vi ihop 2 timmar. Välfyllda med fokus på mördarjakten. Vi började sända klockan 20.00, klockan 21 när Efterlyst normalt började sända. Hade vi flest tittare av alla kanaler i hela Sverige. Folk ville veta hur mördarjakten gick. Det blev en av de mest intensiva arbetsdagarna i mitt liv. Men ändå inget mot hur Leif Jennerqvists dag såg ut.
Det fanns redovisat att en keps hade hittats i Saléngallerian. Och att mordvapnet, det troliga mordvapnet var hittat redan någon halvtimme efter det att dådet hade begåtts. Och det är naturligtvis bra ingångsvärden. Sen hade vi vittnesuppgifter från personal och besökare på NK som hade olika uppfattning om hur personen hade sett ut och var klädd. Men det fanns ändå någonting att gå på.
Det går ganska snabbt för polisen att samla in viktigt bevismaterial. Vittnen ger en tydlig bild av hur gärningsmannen flytt från NK. Så en polispatrull följer en tänkbar flyktväg och letar igenom alla papperskorgar på vägen. I en av dem hittar man en keps. Polisen har också säkrat bilder från varuhusets övervakningskameror. Många av dem användes för just övervakning och hade ingen inspelningsutrustning. Men från plan 2, attacken skedde ju på plan 1, fanns bilder inspelade. Bilder som visade en man i en keps, väldigt lik den polispatrullen hittat, och huvudtröja, eller hoodie som vi säger idag. Flera ögonvittnen bekräftar att mannen är den som de sett attackera Anna Lindh. Och ytterligare ett spår som kom att visa sig avgörande. Mordvapnet, kniven som gärningsmannen använde, den hittades av en kvinna på varuhuset.
Och det visade sig senare att kniven, det vittne som tog hand om kniven först gjorde alla rätt. Hon höll kniven som i ett pincettgrepp och gick rakt fram till en disk där de bland annat sålde slipsar. Och där låg ju så här silkespapper som kniven slogs in i. Och det var ju väldigt bra.
Och på kniven fanns det blod, så ni visste att här kunde ni hitta DNA-spår?
Ja, just det. Men det kunde också finnas fingeravtryck. Så det var ett litet pussel som SKL eller nuvarande NFC fick lägga. De meddelade först då att de inte kunde göra båda och, utan de fick antingen eller. Men vi diskuterade saken och så sa vi att vi kör båda två. Både fingeravtryck och DNA på kniven. Och vi fick ju blodet då, det var ju Anna Lindhs blod på kniven. Och fingeravtrycket, eller DNA-provet då, det visade ingen känd gärningsman för vår del.
Och här också dagen efter, då får ni också bilder från övervakningskamerorna.
Just det.
Om dem.
Först så var beskedet från NKs säkerhetsenhet att de inte spelade in, utan bara rullade. Men det visade sig att de hade spelat in de här sekvenserna. Och det var oerhört viktigt och betyder mycket för oss att vi fick en bild på den som skulle utgå ifrån att vara gärningsman.
Men det ni fick, det var inte bilder på själva gärningen?
Nej, det var det inte, utan det var när han promenerade omkring på NK. Mm. Olika kameravinklar, rulltrappor och så.
Och vittnen bekräftar att det var den mannen som,
ja, precis.
Som hade attackerat Anna Lindh. Ni hade också er första presskonferens.
Just det, vi kallade till presskonferens på eftermiddagen. För att delge vad som hade kommit fram i utredningen och också att vi fick en tillfälle att be människor höra av sig som hade någonting att berätta. Och presskonferensen var en stressande insats, en stressande situation för mig.
Ja, det måste ju vara, med tanke på själva händelsen och allvarligt i den, men också med tanke på tidigare misslyckandet med Palmeutredningen.
Just det. Det slog mig när vi satt där i sal 200, som det heter, att det var precis samma lokal som den tidigare länspolismästaren Hans Holmér hade suttit i när han hade tagit över ledningen för spaningarna efter Olof Palmes mördare.
Bilderna på näthinnan om hur det såg ut när Hans Holmér satt och höll presskonferenser där, för det var ungefär lika stort uppbord av massmedia. Samma klädsel, samma lokal, samma frågor, nästan samma journalister även idag, även om det har gått så lång tid. Det var ju väldigt obehagligt, tyckte jag. Man liksom ekade Palmeutredningen över de här presskonferenserna.
Vi kände också att det var någon slags negativ tryck mot oss. Det var inte många som trodde att vi skulle kunna vara bättre än vi var den gången.
Jag var ju med på den presskonferensen faktiskt och satt där och lyssnade på er. Jag tyckte nog att det överväldigande, eller det mest framträdande intrycket var att jag kände att ja, men det känns som de har koll.
Ja.
Ja, vet inte om det var
alltså det var ju en väldigt bra start på en utredning där man hittar mordvapnet så snart. Och att det finns blod på mordvapnet. Sen visade sig också att kepsen fick stor betydelse. Vi hade ju den med samma DNA som från kniven. Och vi hade bra vittnesmål, även om de gick isär så kunde vi få en inriktning åtminstone. Så småningom visade vi också bilderna från NK, både hos enskilda vittnen men också ute i över hela Sverige.
Redan på fredagen efter attacken griper polisen en person som enligt vittnen ska vara lik mannen på bilderna. Men han hinner inte mer än föras in i polishuset innan han avskrevs. Dagen efter då, presskonferensen, så gör ni ett gripande.
Just det.
Berätta om det.
Ja, det är en person som blev utpekad av anhöriga till honom. Och utseendet stämde överens med det vi hade från kamerorna. Och vi gjorde en insats och grep honom.
På lördagen beslutade sig polisen för att släppa övervakningsbilderna från NK. Dels för att få in tips förstås, men också för att både Aftonbladet och Expressen får tag i bilderna och redan publicerat dem. Samtidigt upprättas en tipscentral för att kunna ta emot en anstormning av samtal man förväntar sig.
Vi vill vädja till allmänheten att komma in med fler tips, både kring bilderna som jag gått ut med, men också andra uppslag.
Leif Jennekvist fortsätter.
Vi satte ju upp en egen lina in till oss, en så kallad tipstelefonlina, och där ringde det ju mängder av människor. En del ringde bara för att berätta att de inte hade gjort det här, och andra ringde för att de trodde att de visste vem det var. Och det gav ju så småningom resultat, men det var inte omedelbart givet att det skulle ge någonting.
Jag kan tänka mig att tipstelefonen också verkligen tog fart för att ni valde att publicera övervakningsbilderna från NK.
Just det.
Varför gjorde ni det?
Ja, därför att vi tycker nog att det finns god anledning att fråga allmänheten om hjälp och tips och råd och vad de har sett för någonting.
Men det var ju så att pressen hade ju fått tag i bilderna och två tidningar, Aftonbladet och Expressen, hade publicerat dem innan ni gick ut med dem.
Ja.
Kan det ställa till problem i en utredning?
Det kan det göra, men i det här fallet så gjorde det inte det. I det här fallet så var det faktiskt till gagn för oss.
Mm. Men ni valde ändå att maska hans ansikte och visade bara kroppen så att säga.
Ja, det gjorde vi.
Varför?
Ja, vi kunde inte peka ut honom, och det var ju det var en svår dilemma, en balansgång vi gick där.
Dagen efter så kom tips om den riktiga mördaren, men det visste ju inte polisen då, och tipset hade inget riktigt namn utan det handlade om en Micke. Lite senare samma dag kom ytterligare ett tips om Micke eller Mikael. Det här var lite mer detaljerat, men fortfarande inget korrekt namn, och tipsamordnaren låter göra en särskild mapp för att samla in Micke-tipsen. Men det var ett annat namn som också kom in som verkligen fångade utredarnas intresse. Inte bara för att det handlade om en person som var väldigt lik gärningsmannen och som dessutom var dömd tidigare, utan också för att tipsarna bedömdes som ovanligt pålitliga. Det var nämligen personal inom rättsväsendet som ringde. Från rättspsyk, från häktet, från andra poliser. Och de talade alla om en person, den som kom att kallas för 35-åringen. Och ju mer polisen kollade upp denna 35-åring, desto intressantare blev han. Vittnen som kände honom sa att han var väldigt lik bilden på änkomannen. Hans egen mamma medgav likheten och han hade en historia av våldsamheter. Men det fanns ett problem. Ingen visste var han var. Spaning på olika adresser där han brukade vara gav ingenting. Och vad man också fick fram om denna 35-åring var att han var en hängiven Djurgårdssupporter. Så hängiven att han hamnat i bråk flera gånger, så hängiven att den så kallade supporterpolisen väl kände till honom. På kvällen den 16 september, 6 dagar efter attacken, var det fotbollsderby i Solna. Djurgården skulle spela och polisen satsade stort. Om 35-åringen skulle se matchen skulle han åka dit. Och så blev det. Han greps på en restaurang nära Råsunda fotbollsstadion. Allt gick lugnt tillväga. Nu hade polisen en misstänkt. Tidningarna fullkomligt exploderade i sin rapportering. Presskonferensen som polisen utlyste till klockan 11 var välbesökt, minst sagt. Journalister från hela världen var där och alla ställde samma fråga. Är det mördaren ni gripit? Mycket talade för det. Signalementet stämde. Han hade ju en våldshistoria. Han hade inget alibi. Men det var ju egentligen ganska svaga indicier och många inom spaningsledningen var tveksamma. Inte ens Leif Jennekvist kände sig övertygad.
Ja, jag var tveksam. Jag tyckte inte han stämde in på det som den bild jag hade föreställt mig. Så att jag kände mig lite, och det var fler än jag som gjorde det.
Mm.
Och då pågick ju samtidigt tipstelefonen och det kom in olika uppgifter om en Micke eller Mikael som bodde söder om stan.
Mm. Och det här sker ungefär samtidigt som ni griper honom, så börjar de andra tipsen ramla in.
Ja, just det. Och det pågår ju några dagar, det här tipsinsamlingen då. Mm. Och det var allt mer som pekade på en annan person helt enkelt. Och när vi fick identiteten klar och också starka indicier på att vi hade tagit in fel man och att rätt man fanns ute fortfarande, så bestämde vi oss för att lägga ganska stor tyngd på spaningsarbetet efter den personen istället då.
I efterhand vet vi ju att Leif Jennekvist hade fog för sina tvivel. 35-åringen var ju oskyldig, men det visste ingen ännu. Vad heller ingen visste var att samma dag som 35-åringen greps inträffade en händelse som blev början till slutet för den riktiga mördaren. Och det tänker jag berätta mer om i nästa avsnitt av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Ljudupptagningar kommer delvis från SVT:s dokumentär Det är utrikesministern, det är Anna Lind av Peder Karlqvist.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.